Hallå. Maria heter jag och ska predika här. Förra söndagen var det samma sak, att den som predikade och ledde lovsången var liksom själva. Och idag var det också så att vi hade ingen mötesledare eller så. Så att jag och Johan fick ta det här. Men det blir bra. Än så länge är det bra, eller? Härligt. Ska läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 24 och vers 13. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de upp och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom: är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem: vad då? Och de svarade: detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av de våra till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg det inte. Då sa han till dem: så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeten har sagt. Måste inte Messias lida allt detta för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. De närmade sig byn dit de var på väg och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt att stanna kvar. Stanna kvar hos oss, det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Och då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra: brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss? Det bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Och dessa sa: Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Vi är inne i ett tema den här våren som heter sinnets förnyelse. Och idag ska jag prata om tro. Och att predika om tro kan vara provocerande ibland. Det kan vara väldigt utmanande och väldigt, väldigt uppmuntrande. Och jag hoppas faktiskt att alla tre av de här ingredienserna kommer vara med idag. Att vi blir lite provocerade så att vi börjar liksom tänka: vad är det egentligen vi tror på? Och att vi blir utmanade kanske att förändra oss på något sätt. Göra något mer, något nytt. Och att vi blir väldigt, väldigt uppmuntrade i vår tro på Jesus. Den här berättelsen om Emmausvandrarna, som den kallas, de här två lärjungarna som gick till Emmaus, den utspelar sig mitt i det stora dramat, kan man säga, som ändrar hela världshistorien. Då när Jesus kommer och dör och uppstår för oss. Evangeliet. Och jag tänker att jag vill kort bara sammanfatta vad det är vi tror på och bekänner oss till. Vad evangeliet är, det glada budskapet om Gud. Är det okej? Okay? Är ni med? Utifrån den här texten. Den här texten, det som händer här. 3 dagar tidigare så blev Jesus tillfångatagen och dömd till att dö på ett kors. Och det var en ganska vanlig avrättningsmetod då av den ockuperade romerska makten. Och nu hade det gått 3 dagar och de var på väg ifrån Jerusalem. Men vem var Jesus då? Att Jesus har funnits och var en man som levde för ungefär 2000 år sedan, det går faktiskt inte att förneka. Det finns så många skriftliga bevis på det. Så många källor. Så rent, om man ska tänka historievetenskapligt, så går det inte att förneka hans existens. Det finns ingen annan man eller person som har så många trovärdiga, alltså från den tiden, om man säger den tidsepoken, som har så många trovärdiga källor som talar om den här personen och så. Det finns ingen annan. I den här boken har vi 4 stycken källor, 4 stycken evangelier om Jesus. Och bara det att det är 4 stycken, så rent, om man nu tar liksom, om jag hade varit historievetare, så hade jag inte kunnat förneka liksom de här texterna. Och det finns även hittade handskrifter, väldigt, väldigt många av de här evangelierna, väldigt nära den tiden Jesus levde, som inte finns för någon annan, inte ens Julius Caesar, där finns det skrivet så mycket om. Och till och med är det så att man inte ens kan förneka miraklerna, eller till och med inte ens jungfrufödseln och uppståndelsen, för det finns så många skriftliga källor. Och det är ju här det blir lite jobbigt. För om det då är sant, det som står här, så måste ju vi ta ställning till det. Är det sant det som står här, så måste vi ta ställning till det. Vad tror vi? Varför behövde Jesus komma? Om det nu är sant att han är Guds son, att han kom hit till jorden, dog på ett kors, blev levande igen. Så varför? Jag tänker att om vi tittar runt vår värld, så kan vi nog förstå att det inte riktigt står rätt till med allt som händer på jorden. Det finns ganska mycket ondska och mörker. Och världen har sett ut så ända sedan den dagen när människan valde bort Gud för länge, länge sedan. Syndafallet. Så världen var liksom fallen. Det är inte bra. Men Gud, han älskade världen så mycket. Det står i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och det står också att Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. För syndens lön är döden, men det straffet för synden tog Jesus på sig. När Gud blir människa. Han dör och han uppstår och han vinner en evig seger över djävulen, över synden och över sjukdom och över död. Och i honom blir vi fullkomligt fria, förlåtna, upprättade och helade. Och vi blir Guds barn och himlen blir vårt hem. Så detta är vår bekännelse, det vi tror på. Att Jesus är Herre, han vann seger och i honom har vi frälsning och befrielse och evigt liv. Allt på grund av Guds stora kärlek till oss. Visst är det bra? Visst är det bra? Ja, tack. Det är jättebra det vi tror på. Och kanske är det så att du är här och du är lite som de här Emmausvandrarna kanske, som inte riktigt visste vad ni skulle tro. De visste inte riktigt vad de skulle tro. De hade hoppats att Jesus var befriaren och sen dog han. Vad ska vi tro? Kanske är det så att du inte riktigt vet om du tror på det här som jag säger. Men då behöver du inte vara rädd. Gud älskar dig. Och han vill hjälpa dig att komma till honom. Han vill hjälpa dig att få en tro på honom. Och du kan bestämma dig redan nu här. Att ge dig till honom, att tro på Jesus. Och du kan säga: Jesus, jag tror att du är Herre, att du dog och att du uppstått och lever idag. Då blir du räddad. Då blir du ett Guds barn. Jag vet att det är flera här inne som tror på detta. Vi är många här inne som tror på detta, eller hur? En del av oss har trott på detta länge. Att Jesus är Herre. Och några kanske precis har lärt känna Jesus och börjat tro på det här. Och då är min fråga: är vår tro bara fina ord? Eller får det konsekvenser i vårt liv? Styr tron över vårt liv, eller är det vårt liv som styr över tron? Och här kommer jag till den här lite mer provocerande delen av predikan. Är ni med på det? Är ni beredda? Det finns berättelser i den här boken som provocerar mig. Som gör mig lite så här: och som får mig att tänka efter själv. Var står jag i det här? Och jag ska berätta om några sådana. Och jag börjar med en liknelse som Jesus berättar. Och jag ska utgå ifrån den frågan som Jesus säger sen. Han berättar en liknelse för lärjungarna om en orättfärdig domare och en änka. Och den här änkan, hon kommer till domaren gång på gång och säger att du måste ge mig rätt, du måste hjälpa mig så att jag får rätt mot min motpart. Och hon tjatar och hon kommer och han bryr sig inte egentligen. Han bryr sig inte om henne alls. Men hon tjatar och hon tjatar och tjatar och tjatar och till slut så säger han: okej, bara du ger dig liksom. Jag ska hjälpa dig, bara du låter mig vara i fred. Och han löser situationen för henne. Inte för att han brydde sig om henne, utan för att han ville vara i fred. Och då säger Jesus så här: skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Och så ställer Jesus en fråga: men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? Ja. Vid flera tillfällen så ifrågasätter eller liksom säger Gud någonting eller Jesus någonting om lärjungarnas tro. Och de här stunderna eller de här berättelserna, de får mig liksom att vad menar du Jesus? Det tar tag lite i mig. Och kanske i dig också, så vi börjar med dem. Det finns en berättelse till exempel i Matteus 8 där Jesus stillar stormen. Lärjungarna är ute i båten. Och då vill jag att ni ska tänka, det här är en fiskebåt, modell enkel. Årgång 30 kanske. Fiskebåt, modell enkel, mitt ute på sjön. Och det står att det är full storm. Och Jesus, han ligger och sover längst fram i båten. Och lärjungarna är livrädda. Så de går fram och väcker Jesus och säger: ah, Jesus, hjälp oss, vi går under. Och det Jesus gör då, det är inte oj då, nej, men här måste jag hjälpa till. Nej, han säger: varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Men kom igen alltså. Jag hade varit livrädd. Eller? Hade ni varit liksom full storm och coolt? Nej. Jag vet inte, men jag kan säga i alla fall att jag hade varit livrädd. Att sitta i en fiskebåt ute på sjön med full storm och ingenting liksom hålla i sig krampaktigt i snörerna eller relingen liksom, och vattnet forsar in. Jag minns en gång när jag och Jerry åkte till England med färja från Göteborg i november. Då blåste det, kan jag säga. Och det var en färja och jag kände mig livrädd. Hur skulle jag då inte känt i den här båten? Men Jesus säger liksom: varför är ni rädda? Så lite tro ni har. En annan gång i Matteus 14 så är lärjungarna i en båt igen. Nu är det inte storm, men det står att vinden är emot dem, att de får kämpa liksom. Den här gången är Jesus inte med i båten. Men framåt morgontimmarna så kommer han gående till dem på vattnet. Och lärjungarna, de blir först rädda och tror att det är ett spöke. Och Jesus säger: var lugn, det är jag. Och då säger Petrus: om det är du, så säg till mig att komma till dig på vattnet. Och Jesus säger: kom. Och Petrus, han kliver upp över relingen och står på vattnet och går fram till Jesus. Och sen så börjar han titta sig runt och så tänker han: jag kan ju inte gå på vatten. Man kan ju inte gå på vatten. Man kan ju inte gå på vatten, eller? Helt otroligt. Så här går ju inte. Det här är helt omöjligt. Jag kan ju inte gå på vatten. Det är vågor runt omkring mig och han börjar sjunka. Och så ropar han: Jesus, hjälp mig! Och Jesus räcker fram handen och lyfter upp honom. Och skulle man kunna tänka att Jesus liksom tog armen om honom. Det är lugnt Petrus, det ordnar sig. Jag är med dig liksom. Du gick i alla fall några steg. Det var bra. Bra kämpat. Vad säger Jesus? Så lite tro du har. Varför tvivlade du? Hallå Jesus, han gick ju på vattnet för allt i världen, eller? Jag hade nog inte ens vågat kliva ur den där båten. Vad hade då Jesus sagt om min tro? Undrar jag. En annan gång så går lärjungarna och Jesus och pratar med varandra. De är på väg någonstans. Och Jesus börjar prata om fariseernas surdeg. Han pratar om deg alltså. Och då kom en av lärjungarna på: "Ah, nej! Vi glömde matsäcken. Vi glömde matsäcken på den här vandringen. Åh, vad jobbigt. Nej, vi kommer vara hungriga hela dagen. Hur ska vi klara oss?" Ungefär, ja. Ni vet att jag berättar lite mer. Men några dagar innan, eller tiden innan, så har lärjungarna alltså varit med om två stora matunder. Där Jesus gav mat till 5000 män, förutom kvinnor och barn, vid ena tillfället. Med 5 bröd och 2 fiskar. Och nästa gång så var det 4000 män, förutom kvinnor och barn. Med 7 bröd och några fiskar, eller vad det står. Så lärjungarna hade precis varit med om de här två stora mäktiga underna. Och när de kommer på att de vi glömde matsäcken, så börjar de oroa sig över att de inte ska bli mätta den dagen. Och Jesus säger, vad tror ni han säger? "Så lite tro ni har." Och sen börjar ni känna liksom samma känsla som jag, eller? Lite provocerande, eller? Anna bara, ja, okej då, om du säger det. Kronan på verket, hörrni, är ni beredda? Jesus har varit uppe på förklaringsberget, kallas det. Det är när Jesus, Petrus, Jakob och Johannes är uppe på ett berg. Och Guds härlighet kommer över Jesus. Och de här tre lärjungarna får se det och höra Guds röst. Nedanför berget så är de andra lärjungarna. Och en man som har en månadssjuk son. Och han kommer till de andra lärjungarna och ber dem att bota den här sonen. Men de kan inte. Och när Jesus kommer ner så säger mannen: jag bad dina lärjungar göra detta, men de kunde inte. Och då säger Jesus: "Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara här? Hur länge ska jag stå ut med er?" Oops. Nu är det så här att den här berättelsen, den är faktiskt i slutet liksom av Jesu vandring här på jorden dessutom. Så att han har varit med lärjungarna ganska länge. Och de har varit med honom. Men ändå liksom, Jesus blir så frustrerad. Och som lärare kan jag förstå den här frustrationen lite grann. För att, jag vet inte om ni känner igen det själva, att lärarens instruktioner kan gå in genom ena örat och så ut genom andra. Och som lärare står man där och säger om och om och om igen, eller hur Malena? Och man känner, kan inte bara lyssna en gång så att det liksom inte behöver. Och Jesus är liksom, hur länge ska jag stå ut med? Varför vill ni inte tro? Och lärjungarna frågar Jesus vid det här tillfället: "Varför kunde inte vi göra det?" Och Jesus säger: "Därför att ni har så lite tro." Och jag undrar lite så här, Jesus, är det verkligen pedagogiskt och bra att klanka ner på dina lärjungars tro på det här? Alltså klanka ner, ni förstår vad jag menar. Är det liksom, är det det som är, hur uppmuntrande är det? Blir man gladare då? Är ju frågan. Men vet ni vad jag tror? Jag tror att Jesus ville utmana dem att gå längre. Han visste att det fanns mer. Att det var kraft i tron. Han säger som förklaring till de här lärjungarna när de frågar varför kunde inte vi bota honom. Jag säger er sanningen. Om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget, flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Han vill att lärarna skulle växa, våga ännu mer tro på Jesus. Och han vill det för oss också. Han vill inte att vi ska nöja oss, utan att vi ska våga sträcka oss längre, längre och längre. Han vet att vi ska förstå vad tron på honom verkligen betyder. Han vet att om vi får tag på det, så kan vi flytta berg. Ingenting kommer vara omöjligt för oss. Allt är möjligt för den som tror, säger Bibeln. Och han vill inte att vi ska nöja oss med till exempel en söndagstro. En tro där vi liksom, vi går till kyrkan och det är så fint. Men i vardagen så märks det inte så mycket vem vi tror på. Eller han vill inte att vi ska nöja oss med en jojo-tro. Det kan jag känna igen mig i många gånger. Det är så härligt, det är så fantastiskt. Gud, är du stor och mäktig. Och sen, nej, vad trött jag är. Vad jobbigt när Gud älskar mig inte längre. Förstår ni? Jojo-tron. Vi ska inte nöja oss med det. Gud vill att vi ska nå längre och djupare och förstå vad tron på honom verkligen betyder. För om evangeliet är sant, om korset är sant, att Jesus dog och blev levande igen, om han har vunnit seger över synden och mörkret, så har vi all anledning att stå raka, att le och jubla varje dag, oavsett hur det faktiskt ser ut runt omkring oss. Vi har all anledning, för hans seger och hans makten gäller i alla omständigheter. Så sträck på dig, min vän. Paulus skriver att han skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Vi skäms inte, vi blygs inte, vi oroar oss inte, för vi vet på vem vi tror. Och det står också att ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det håller, det håller. Han är densamme. Och vi behöver låta den här tron på Jesus styra och ta kommandot över våra liv. Vi behöver låta tron ta kommandot över våra känslor, över våra tankar, över det vi säger, över det vi gör. Och vi kommer märka mer och mer, ju mer vi gör det, att tron liksom blir starkare och starkare och starkare i oss. Och hur ska vi göra det då? Här kommer jag till den utmanande delen här nu då. Kanske ni har varit redan innan. Jag kommer presentera en utmaning för er. För svaret på att kunna få den här tron som håller i alla lägen, tron som vågar gå på vatten och vågar lita på Gud mitt i stormen och vågar be för kollegorna som är sjuka eller vågar berätta om Jesus, den här tron som håller. Svaret på att få den är ganska så enkelt faktiskt. Och då säger jag bara, man blir som man umgås. Eller? Så ta tid med trons källa. Ta tid och umgås med Gud själv. I Hebreerbrevet så står det, låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Trons upphovsman och fullkomnare. Och jag kommer utmana er här nu med två saker som jag själv vet funkar. Av egen erfarenhet, av att lyssnat på andra som har pratat om det, men framförallt av egen erfarenhet. Det funkar. Och jag har valt att kalla den här utmaningen, ni vet att det finns sån här ice bucket challenge, eller? Har ni varit med om det? Eller sett det? Jag vet inte riktigt egentligen vad det går ut på, men den här utmaningen heter Solid Rock Challenge. Så nu är jag med allvar här nu, okej? Ni är med? Det här är utmaningen till er nu framöver. Solid Rock Challenge. Den fasta klippan som är Jesus. Och den första delen i den här utmaningen, det är att läsa Bibeln. Den första utmaningen är att läsa Bibeln. Det står att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Så om du går med på den här utmaningen med mig här nu, så lyssna noga. Läs Bibeln. Det du matar dig med, det påverkar dig. Läs då det som bygger upp. Jag har läst faktiskt Bibeln, snart hela Bibeln på ett år. Och jag måste säga att jag älskar verkligen att läsa Bibeln. Det är som att när jag går upp på morgonen och ska läsa, eller vilken tid det nu blir, ibland blir det på eftermiddagen oftast. Men jag läser och läser, jag kan inte sluta. Jag bara, och läser och läser och läser. Och glädjen fyller mig. Alltså det är verkligen sant. Jag blir verkligen glad och uppmuntrad av att läsa mycket och länge i Bibeln. Jag kan berätta om Jerry. Får jag berätta? Ja. När han var ung en gång i tiden. Han är fortfarande ung. Han är uppvuxen i ett kristet hem. Men var inte jätteaktiv i kyrkan, inte trodde väl på Gud kanske, men det var inte så mycket. Och sen när han slutade gymnasiet så började han jobba, och en jobbakompis till honom utmanade honom att läsa Bibeln. Och Jerry, han antog utmaningen. Så han började läsa här Gamla testamentet. Och han läste och läste och läste och läste. Jag vet inte hur lång tid det tog. Jag vet inte du heller. Och sen har Jerry berättat, han skulle ju berätta det här själv egentligen. Gamla testamentet är ganska långt. Har ni tänkt på det? Så mycket. Och där är Nya testamentet. Han läste och läste och förstod inte särskilt mycket. Det var mer bara... Ja. Sen... Så en dag så kom han till Nya testamentet, till Matteus evangeliet, och började läsa om Jesus. Och Jerry har berättat för mig att han bara då föll poletten ner liksom. Det är det här som är sanningen. Det är det här som, det är därför det är Jesus. Och han läste Matteus evangeliet på en dag. Han kunde inte sluta. Han läste hela Matteus evangeliet på en dag. Nästa dag läste han Markus evangeliet, och det bara fyllde dig med tro. Eller? Ja. Och glädje. Och sen Lukas evangeliet och så Johannes. Och så blev liksom, förstår ni skillnaden? Från att och sen, ja, det är det här det handlar om. Ordet. Det är så kraft i ordet. Så ta tid och läs ordet. Och min utmaning här nu är att läs Bibeln minst lika länge som du läser Facebook eller nyheter. Okej? När jag är inne på Facebook blir jag inte särskilt uppmuntrad. Det är så mycket ojande, det är så mycket tyckande, det är så mycket klagande och så någon trevlig semesterminne. mitt i allt detta. Men det bygger inte min tro. Det mesta, ska jag säga. Om jag ska vara ärlig. Men det här bygger min tro. Så min utmaning från djupet av mitt hjärta. Läs Bibeln minst lika länge som du läser eller är ute på Facebook, på nyheter eller något annat där du hämtar information eller så. Jag lovar dig att du kommer märka skillnad i ditt liv. Har du tid med det ena så har du tid med det andra. Mm. Den andra delen av utmaningen, det är prisa Gud varje dag. Det vi säger, det påverkar oss väldigt mycket. Kanske är det så, jag vet inte. Ibland kan jag känna igen mig i det här i alla fall. Men på söndagen så står jag och prisar Gud över att han är så mäktig och så stor. Åh, du är underbar. Jag älskar dig Jesus och du älskar mig. På måndagen går jag till jobbet. Åh, vad trött jag är idag. Det är jobbigt. Alltså, gå till jobbet. På tisdagen så klagar jag över bekymmer. Ja, det är så jobbigt på jobbet med det här problemet här. Och det är jobbigt med det här. Den där familjen har det ju så jobbigt nu också. Oh. På onsdagen så är det pengarna kanske. Oh, vi skulle behöva ha lite mer pengar. Det här kommer ju inte gå. På torsdagen så ojar jag mig över världsläget. Ja, oh, den där Trump. Alltså, Eller krig eller elände. Och jag pratar om det och tänker på det. På fredagen så klagar jag över någon annan människa som uppför sig illa kanske och beklagar deras beteende. På lördagen klagar jag över vädret som gör att jag inte kunde göra det där som jag hade planerat med familjen. Och på söndagen är jag här. Åh Gud, du är så mäktig. Du är så stor och underbar. Jag vet, jag raljerar lite grann, det märker ni va? Men finns det någonting bara som en liten igenkänning så kanske vi behöver tänka till. Lite. Vad är det vi säger? Vad är det vi skriver på Facebook? Vad är det vi säger? Det står i Romarbrevet att Paulus han skriver till romarna att han längtar att få komma så att vi tillsammans ska hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro. Att vi liksom ska uppmuntra varandra med det vi tror på. Och Paulus skriver i Kolosserbrevet och i Efesierbrevet att vi ska tala till varandra i psalmer och hymner. Och att vi ska tala, liksom prisa Gud tillsammans när vi pratar med varandra. Och det betyder inte att vi ska gå omkring och sjunga liksom. Hej Charlie, vad roligt. Nej, det är inte så. Utan det är att vi ska, i det vi säger och i det vi gör, ska vi ära Gud. Eller hur? Vi kan ju tala gott till varandra. Vi kan tala gott om saker. Vi kan tala saker som ärar Gud. Och som prisar honom. Och är det då någon som har bekymmer och kommer till oss och berättar om sina bekymmer, så kanske inte det första vi ska göra är, oj, jag förstår. Ja, det måste vara jobbigt. Jag vet en annan som också har det lika jobbigt. Och så liksom gräver vi ner oss lite. Känner ni igen det? Istället för att, ja, jag förstår att det är jobbigt. Men vi tror ju på Gud. Han kan ju göra skillnad. Han har all makt i himmel på jorden. Han har besegrat den onde. Och vunnit seger över sjukdom och elände. Eller hur? Vi kan uppmuntra varandra. Jag ska läsa psalm 103 här. Vi kommer snart mot slutet. Jag hoppas ni håller er vakna en liten stund till. Lova Herren min själ. Hela mitt inre prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Lova Herren, min själ. Så den andra delen, det är prisa Gud varje dag. Ta en stund att göra det själv på morgonen. Prisa och tacka Gud för frälsning, för seger, för kraft. När du pratar med dina kollegor och vänner, familjen, tala tro, tala positivt. Det du skriver på Facebook, låt det vara tro som uppmuntrar och som bygger upp dina vänners tro och din egen tro. Okej, det var två delar. Vi ska ta en namninsamling här, vilka som antar utmaningen. Nej, jag skojar. Men jag vill verkligen lämna den här utmaningen, för att jag lovar dig att du kommer uppleva skillnad i ditt liv om du antar den här utmaningen. Tänk på vad du säger. Prisa Gud i det du säger och det du gör. Och läs Guds ord. Läs Guds ord. Emmausvandrarna, de var bedrövade. De hade inte tron riktigt. De visste inte vad de skulle tro. Jesus, han kommer och slår följe med dem. Och han börjar berätta, undervisa sitt ord för dem. Och deras hjärtan börjar brinna. När de sitter och äter tillsammans så känner de plötsligt igen honom, vem han är. Och deras, hela deras liv blir förvandlade. Från att vara bedrövade så får de brinnande hjärtan, öppnade ögon. Och genast, står det, springer de tillbaka för att berätta den glada nyheten till de andra lärjungarna. Det byggde tro i deras liv, eller hur? Mm. De hade fått öppnade ögon och brinnande hjärtan. Nästa vecka så kommer John Danneborg hit. Och han kommer tala om helande. Vi har en stor Gud, mina vänner. Läs Bibeln den här veckan. Tala gott den här veckan, det som ärar Gud och det som bygger upp din och andras tro. Så vet bara Gud vad som kommer hända nästa helg. Men jag tror och förväntar mig stora saker. Och det kan hända redan i veckan. Eller hur? Vi ska praktisera vår tro här. Om det är så att du är sjuk, så vill vi gärna be för dig. Om det är så att du kanske vill börja tro på Jesus, så vill vi gärna be för dig. Om du är ledsen, nedstämd, så vill vi gärna be för dig. För vi har en stor Gud som kan förvandla och göra mirakler. Och jag tänker att vi faktiskt ska sjunga den sången. Vi sjöng en ny sång här innan. Om Jesus, du som vann mig. Du som har brutit alla bojorna som band mig. Du som har triumferat över allt för våran skull. Om du vill får du gärna stå upp, för då kan det vara lättare. Om du känner att du vill gå och be för någon eller att du vill komma fram, så är det lättare. Du får gärna känna dig fri om du har någon hälsning till någon, eller om du vill be för någon eller vill komma fram och sätta dig här och få förbön. Så, men vi kan stå upp tillsammans. Tack Gud, Herre, för att du är god, för att du älskar oss. Tack Jesus för att du kom till jorden och gav ditt liv för oss. Du vann seger över synden och döden. Du vann seger över sjukdom, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att i dig så har vi allt vad vi behöver. Och att vi kan fästa vår blick på dig, du som är trons upphovsman och fullkomnare. Gud, jag tackar dig, Herre. Det finns ingen som kan vara emot oss när du är för oss, Herre. Och du som inte ens skonade din egen son, hur skulle du annat än kunna skänka oss allt med dig, Jesus? Tack för din kärlek, tack för din nåd. Herre, du vann oss, Gud. Du vann oss, Gud. Och vi vill ta emot ifrån dig idag, Herre. Tack Jesus. Tack Jesus.
Jesus, jag tackar för att du har vunnit seger över allt som vill binda oss, här. Tack att du kan ta varje kedja som binder oss, här, och bryta den just nu, här. Tack Jesus att vi får lita på att du kan göra det, här. Jesus, jag tackar för att du är här just nu med din helige ande och du vill göra oss rena inför dig, här. Tack att vi får vara värdiga inför dig att komma till dig, här.
För två veckor sedan, det var nog förra veckan, så var Christian och jag på ledarnätverket på New Wine. Och ett av de seminarierna som var där handlade om befrielse, att bli fri. Och den söndagen när jag predikade sist, när det nu var, så predikade jag ju just om den här liknelsen som du hade också. Om det här med fariseernas surdeg och Herodes surdeg. Och att Jesus liksom pratade om att låt inte, alltså massa andra saker ha inflytande över era liv. Liksom. Låt inte den här världens tänk ha inflytande över era liv. Och låt inte religion ha inflytande över era liv. Utan låt mitt rike ha inflytande över era liv. Över ert sätt att tänka. Liksom. Och i den här båten så sitter lärjungarna och är jättebekymrade över det här brödet som de inte har med sig, trots att Jesus har gjort de här två jättestora brödundrarna. Och ändå är det det som de fastnar i, liksom, vi har inte bröd. Och det var som att Jesus var på mig, alltså efter det här: men Anna, du är ju precis likadan. You have trust issues. Alltså du har ju typ så här problem med att lita på mig. Varför skulle inte jag kunna förse dig med allting det du behöver? Varför skulle inte jag kunna förse dig och din familj ekonomiskt? Varför skulle inte jag kunna liksom ge er allt som ni behöver? Du är också jätteinfluerad, var som att den helige ande var på mig. Alltså i ditt sätt att tänka, att du tänker att du måste lösa allting själv liksom. Du måste... Och jag kände igen mig verkligen i det som den helige ande sa till mig. Som bara att, ja men Anna liksom, släpp det liksom. Låt mig få vara herre och låt mig få vara den som förser och den som gör det möjligt. Och jag fick ta tag i Linda där som var ledare och säga bara, men jag känner att jag behöver verkligen bli fri från det här. Den här världens sätt att tänka liksom. Jag behöver verkligen bli förnyad i mitt sinne. Att jag litar på Gud igen. Att jag, för att tro på Gud, det handlar ju faktiskt om att lita på, eller hur? Alltså när Noah och Molly är rädda på kvällen och inte kan sova, då brukar jag säga till dem att, men vet du vad? Du kan lita på att mamma och pappa aldrig skulle låta er sova här på övervåningen om vi verkligen trodde att det var farligt att sova i sin egen säng. Utan lita på mamma och pappa att vi vet att det går utmärkt att sova här i era sängar. Det är ingenting farligt som kommer hända. Och ibland tror jag att Gud vill göra det med oss också när vi är rädda för saker, när vi känner att det är världens problem liksom. Och Gud tar upp oss i knät och så säger han, men Anna, jag ska ju aldrig utsätta dig för det här. Om jag inte visste att det här kommer funka. Om jag inte visste att det här kommer bli bra. Du kan lita på mig. Och så kanske är det någon mer som behöver höra idag, tror jag. Att vi får ge liksom det som vi kanske bekymrar oss över. Det som vi är rädda för. Att vi får ge det till Gud och säga, Gud, jag förstår inte allt. Jag ser inte hela bilden, men jag litar på dig. Jag tror på dig. Jag tror att du kan ta mig igenom allt det här. Jag kan inte lösa det här på egen hand. Jag har försökt lösa det på egen hand, Gud. Men jag kan inte det längre. Och jag väljer att lita på dig. Jag väljer att ta din hand i det här. Jag ger upp själv. Och jag säger till dig, Gud, jag har inget bröd. Men du har möjligheten att göra hur mycket bröd som helst. Alltså jag har inte de ekonomiska resurserna. Men du äger alla ekonomiska resurser, Gud. Jag har inte hälsan i min kropp. Men du har vunnit seger över all sjukdom och kan ge hälsa. Jag har inte förmågan att ställa allting till rätta med Gud på egen hand. Men du Jesus, du har gjort det. Och jag tar emot det utav dig. Och jag litar på dig att det räcker. Och känner du som mig idag att du kanske behöver släppa kontrollen. Att du kanske inte kan ha koll liksom på allting. Du kanske inte kan lösa det på egen hand. Men du vill ju ge det till Jesus idag. Och säga till Gud att jag litar på dig. Jag vill att din vilja ska ske med mitt liv. Jag vill att ditt rike ska komma på de platserna där jag befinner mig. Så att jag kan få vara med och göra Guds goda vilja där jag är. Så att Guds rike kan få bli synligt bland de människorna där jag finns. Då skulle jag vilja att du kom fram, så ska vi be tillsammans. Vad den är som du brottas med. För Gud, han är mäktig att göra saker i våra liv. Och jag kände efter att jag hade fått liksom bekänna det här inför Linda där då och säga, va, men jag känner att usch, det här har inte blivit bra liksom i mitt liv, utan jag vill bekänna det som en synd liksom, och jag vill bli fri från det och jag vill lämna det till Gud. Då fick jag uppleva frihet. Jag fick uppleva frihet, jag fick uppleva glädje. Och sen tänker jag så att detta är ju en vandring med Gud hela tiden, att lita på honom. Och ibland så behöver vi också sätta oss i situationer där vi inte kan lösa saker själva. Jag tänker ibland som Petrus, jag menar, han kunde ju ha velat gå hur mycket som helst på vattnet utan att göra det om han satt kvar i båten. Alltså han kunde ju haft jättemycket bekännelser om att jag ska gå på vattnet, jag kommer bli jätteduktig på att gå på vattnet. Men det var ju först när han klev ut som han fick gå på vattnet. Och så tror jag det är i våra liv ibland också, att vi kanske behöver sätta oss i en situation av beroende för att få uppleva att Gud går att lita på. Och det är lite skrämmande ibland. Men jag tror, eller jag vet att det är värt det att göra det. För då kommer vi också få se hur stor Gud är. När vi inte kan lösa det själva utan vi är beroende av honom. Så vi tar en stund nu när vi verkligen ber för varandra. Och sen tänk en sak till också som jag vill också dela med er. När Joel och Melissa var här, kommer ni ihåg det? Det var ju kanske för 2 år sedan eller 3 år sedan. Varje gång de bad för mig så sa de så här: vi upplever liksom att du är så ledsen, Anna. Och jag kunde inte förstå det. Eller riktigt så här, jag bara kände att jag kände inte mig så ledsen. Men sen tänkte jag på det när vi började våran bön och fasta det här året. Så tittade jag tillbaka liksom i mina såna här bönedagbok. Och det var så mycket saker som jag gick runt och bekymrade mig över verkligen. Och jag menar, vi har alla anledning att bekymra oss över saker ibland. Men det som jag märkte, det var ju att jag var ju faktiskt glad nu. Den här bön och fastan. Även fast det var jättemycket saker som kan vara väldigt jobbigt. Men jag kände ändå en glädje. Och jag tror att det där är någonting som vi också ibland kanske behöver be Gud om hjälp med. Att inte gå med det här sorgebandet på något sätt. Eller den här modlösheten. Det har jag verkligen fastnat hos mig ända sedan vi hade församlingsläger. När Linda läste det där. Att jag inte gett er modlöshetens ande. Nej, precis, sa hon då. För modlöshet kommer inte från Gud. Utan han har gett oss den helige ande. Och den helige ande är kärleken och kraftens ande. Så om vi brottas med modlöshet. Om vi hela tiden känner att det är så tungt, det är så jobbigt. Då kan vi vara ganska säkra på att det faktiskt inte är ifrån Gud. Och ibland kanske vi behöver bryta det också. Jag tror faktiskt att det är någonting som faktiskt kan vara demoniskt. Alltså ett fäste i våra liv, rent känslomässigt. Om vi hela tiden känner att det är som att man nästan drar ett liksom blött täcke över sig. Och det är bara skitjobbigt att leva liksom. Det tror jag är någonting som Gud vill lyfta av oss och komma med sin ande. Och fylla oss med kärlekens och kraftens ande och glädje. För det tror jag att vi alla skulle må bättre av att få känna också. Och det kan vi faktiskt få uppleva mitt i svårigheter. Mitt under svåra lidanden fick de uppleva Guds glädje. Fick de ta emot Guds ord. Det är något som står i Bibeln också. Så det skulle jag också jättegärna vilja be för om du upplever det på det sättet. Då tar vi en stund när vi ber.
Gör mitt hjärta rent. Låt det bli som guld. Och dyrbart silver. Gör mitt hjärta rent. Låt det bli som guld, rent guld, rena min själ. Allt vad jag begär är att få bli. Att få bli helig, avskild helt för dig, min Herre, redo att tjäna dig. Gör mitt hjärta rent, låt det bli som namn. Vi vill ge dig ära och tillbedjan. Vi vill lyfta våra händer. Vi vill upphöja ditt namn. För du är stor. Du är stor under stor. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du. För du är stor. Du är stor under stor. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du.
Vi kommer avsluta gudstjänsten med den här sången. En proklamation att du är stor. Ingen annan är som du. Så låt det få bli en bekännelse från ditt hjärta att Jesus är stor, att ingen annan finns som är som honom. Att ge honom äran. Låt det få bli en bekännelse från ditt hjärta, en proklamation över ditt liv, över det du står i.
Vi vill ge dig ära och tillbedja. Vi vill lyfta våra händer. Vi vill upphöja ditt namn. Vi vill ge dig ära och tillbedjan. Vi vill lyfta våra händer. Vi vill upphöja ditt namn. För du är stor. Du är stor under stor. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du. För du är stor. Stor under stor. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du. För du är stor. Du är stor under stor. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du. För du är stor. Stora under stor. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du.
Finns det fika där nere? Är det så att du vill ge en gåva till församlingen så kan man göra det på Swish och man kan lägga en kontanter där nere i en låda. Och är det så att du kanske vill ha förbön fast vi avslutar gudstjänsten, så ta tag i mig eller någon annan, så ber vi gärna för er. Om du är sjuk eller har ont eller behöver bli uppmuntrad på något sätt. Var välsignade.
Where I'm home. if knowing you is my delight, if in God alone I'm satisfied, then won't you come and break this old heart of stone, start a fire in these broken bones. Here's my soul, it has been exposed to you. Oh God, convince my heart at last. Come tell me all I had within me. If my breath is your life laid down, if my cup your blood poured out, if in your midst all joy is found, if where I walk now holy ground, then won't you come and break this old heart? God of ages past, convince my heart at last. Come tell me of all I am in you. You are the one who holds my future. If your love is what I'm searching for. Convince my heart at last. Come tell me all I have.